Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Chiana Notice hade inte planerat något inför alertans start 2009. Men hon skulle få sig en dödlig överraskning av sitt stalker ex, James Carter, den andra. Han började förfölja henne. Han dök upp överallt där hon var. Om hon så var med sina vänner, var ute och handlade eller var på jobbet. Medan alla andra män var ute och köpte blommor och choklad till sina älskade, så skulle Carter ge Tiana något som skulle sprida ett mörker över staden denna kärleksfulla dagen. En kniv rakt i hjärtat. Hej och välkomna till Mardrömmarnas podd och vårat Alla hjärtans dag-avsnitt blir det ju den här gången.
Ja, men det blir ju det eftersom det, ja, den 14 februari, alltså Alla hjärtans dag, så har ju inte vi något avsnitt ute, utan vi lägger ut det lite tidigare.
Mm. Kan ni ju tagga upp inför Alla hjärtans dag med de här historierna.
Ja, jag vet inte om man ska säga tagga upp riktigt. Vilken besvikelse i så fall.
Ja, jo, det kan man säga.
Men ja, det, alltså, Alla hjärtans dag, då kan man ju tänka mycket, ja, men, mycket kärlek, romans och bröllop och ja, men, allt sånt där. Men precis som i vårt julavsnitt så var det ju inte en god jul. Utan det var ju någonting helt annat än en god jul. Och det är väl lite det temat vi ska köra på idag också. Att det blir liksom inte en glad allhjärtans dag. Utan ja, något helt annat.
Precis, som det här avsnittet heter, dödlig kärlek. Så det är när saker inte riktigt går som planerat, helt enkelt.
Precis.
Men i början på det här avsnittet så fick ju ni höra en liten del av den berättelsen jag ska berätta.
Just det.
Om Tiana Notice. Och jag tänkte faktiskt fortsätta på den berättelsen nu.
Ja, och så länge som du gör det så kan vi alla luta oss tillbaka och lyssna.
Tiana var både smart och vacker. Hennes pappa berättade att de upptäckte att när hon var cirka 6 år gammal att hon var speciell. Hon var ett underbarn som låg långt före sina jämnåriga i skolan. Och redan under sitt sista år i high school så hade hon börjat plugga på college. Tiana fortsatte med att ta examen från University of Hartford med en kandidatexamen i statsvetenskap. Och var på väg att få sin magisterexamen när hon träffade James Carter den andra på en dating-site på internet. Alvin Notice, Tianas pappa, berättade att han var välbärgad och hade sitt eget hus och sånt. Så han presenterade ju sig bra och han var dessutom vd. Men 6 månader in i deras förhållande så döms James till 5 månaders fängelse för övergrepp av en tidigare flickvän. Och Tiana fick veta att han hade ett förflutet med många andra våldsbrott, inklusive övergrepp. Tianas pappa började spekulera i att han hade varit otrogen mot henne. Så han tvingade henne att ta ut ett besöksförbud mot honom. Och han frågade sen vad som hände. Och då började hon berätta att han förföljde henne och lämnade henne inte ensam. James själv blev så rasande att han tar ut ett besöksförbud mot Tiana. Han började hävda att hon hade attackerat honom, sparkat honom i huvudet och slagit honom i ansiktet. Och sen började det. Han började skicka hotfulla meddelanden med bland annat texterna: "Lita på mig flicka, du kommer förlora allt." Och "Med Gud som mitt vittne, ett straff är på väg, så var beredd." "Och du kommer att ha otur, hör du mig? Kom ihåg detta meddelande när karman biter dig i röven." Tiana åker då till Plainvilles polisavdelning för att anmäla honom för brott mot besöksförbudet. Bara för att få veta av en polis att de här meddelandena är icke-hotande. James fortsätter att trakassera Tiana med telefonsamtal, sms och e-postmeddelanden. Och hon fortsätter att återvända till polisen för att anmäla honom. Till ingen nytta. Kathy, Tianas mamma, berättade att hon hade gått till polisstationen 33 gånger på 6 veckor. Men att ingen tog henne på allvar. Men polisen vidtar inga åtgärder mot James. Och Tiana är i tårar efter ett besök på polisstationen. Efter att han upprepade gånger ringt henne på jobbet. En dag upptäcker Tiana att hennes bil har blivit vandaliserad i parkeringshuset där hon har den. Så Tiana skriver till sin pappa och berättar att hennes däck varit krossade. Och undrar om han sett något. Återigen går hon till polisen, men de säger att det inte finns några bevis att det var James som gjort det. Men då började Tianas pappa undra om en video hade räckt. Så han började installera säkerhetskameror i parkeringshuset riktat mot hennes bil. Han började spendera kvällarna ihop med Tiana och började låtsas. Och berättade att han låtsades att han var någon som kom hem till henne varje kväll. De började spela ett slags rollspel. Att om någon hade gått efter Tiana, vad hade hon gjort då? När Tiana kom hem nästa natt hittade hon ett brev som hade fäst vid ytterdörren. Där det stod: "Tiana, förlåt mig. Jag skulle aldrig göra något mot dig. Och om jag ljuger, må Gud ta mitt liv. Förlåt mig för allt jag har gjort." Ännu en gång hade de inga videobevis på vad han som hade gjort det. Men den här gången försöker polisen i Plainville att ringa James och be honom komma in och ge ett handstilsprov. Föräldrarna och Tiana var ju såklart överlyckliga och väntade på resultatet. De bad Tiana att inte gå någonstans i närheten av sitt hus innan de hade arresterat honom. Men nästa dag, på Alla hjärtans dag, gör Tiana misstaget att gå tillbaka till lägenheten för att packa en väska. Och James väntar upprört vid skuggan av lägenhetskomplexet och väntar på att hon ska komma hem. När hon väl kommer fram så hugger hon honom cirka 20 gånger, varav 2 gånger i hjärtat. Och när hon väl kommer fram till sin ytterdörr så har hon ork nog och ringer ett 911-samtal. Och hon sa: "Jag blödde till döds. Min före detta pojkvän knivhuggde mig till döds." Grannar börjar upptäcka detta och hjälper henne snabbt att förklara resten under samtalet. Och hon tappar medvetandet. Ambulansen kommer dit och hon skyndar snabbt till det lokala sjukhuset. Tianas mamma berättade att hon kom till sjukhuset strax innan midnatt. Och hon berättade om receptionistens uttryck när de identifierade sig. Och såg sen blicken kirurgen hade när hon kom ut och berättade att de skulle hitta en plats där de skulle prata. Sen kom läkarteamet in och de sa att vi har gjort allt vi kunde. Men hon hade tappat för mycket blod och vi kunde inte återuppliva henne. Hon är borta. Tianas pappa berättade att han gick in för att identifiera henne. Och när han såg henne på bordet så såg han knivskador överallt. Det första han tänkte på var: vem gjorde det? Men han behövde inte tänka länge, för han visste vem som hade gjort det. Och tack vare Tianas samtal så kunde polisen ganska snabbt ta reda på vem det var som hade knivhuggit henne. James Carter den andra avtjänar nu 60 år utan rättegång för det brutala mordet på Tiana Notice. Men det straffet räckte inte för hennes föräldrar. Alvin, Tianas pappa, säger att de verkligen ville komma till botten med det. Och när jag tittar tillbaka på alltihopa som har hänt så inser jag att det är ett systemfel. Han var fast besluten att ingen annans barn skulle mördas på det sättet som hans älskade dotter hade gjort. Och han visste vad som behövde göras. Mer handling från polisen, mer handling från lagstiftare och mer handling från domstolarna. Under åren sedan Tianas död så har han tagit fram åtgärder som har fått myndigheter i Connecticut och andra stater att ta de dödliga farorna med våld i hemmet på allvar. Genom arbetet från Tiana Angelique Notice Foundation som Alvin och Kathy bildade med hjälp av Connecticut State Senator May Flexer och Karen Jermuck, en tidigare statlig lagstiftare och nu chef för Connecticut Coalition mot våld i hemmet, har lagar skärps att förhindra våld i hemmet och mord. Det här tycker jag ju lätt är det liksom bästa som har kommit av det här fallet. Just den här stiftelsen som hennes föräldrar startade.
Ja, men verkligen.
Just när en sån här alltså hemsk sak faktiskt alltså kan rädda andra. Att det liksom inte bara passerar, eller vad man ska säga.
Jo, men det är väl också en liksom stor bit i hennes föräldrars liksom läkeprocess också efter hennes bortgång, efter hennes hemska bortgång, att att de faktiskt kan, de kunde inte rädda sin dotter, men de kan rädda så många fler andra som är utsatta för samma sak. Och ett väldigt speciellt fall i övrigt liksom.
Ja, så här så var ju hennes föräldrar väldigt involverade. De visste ju om allting han gjorde mot henne. Och de var ju liksom inte, de var ju inte ett par.
Nej, nej, precis.
Under hela den här liksom perioden. Men just att alltså föräldrarna såg ju hela tiden vad det var som hände. Men det var ingen som lyssnade på dem.
Nej. Och det är väl det som är så hemskt, för att vi pratade ju om det förut i vårt stalker-avsnitt där. En av de första grejerna man skulle göra om man varit stalkad var ju att berätta för någon, helst nära och kära. Och just det steget tog hon ju. Så att det kändes ju ändå som att hon försökte liksom ta sig ut ifrån den situationen liksom. Men att det slutade så här, det var ju väldigt hemskt liksom.
Ja, men verkligen. Det är ju, alltså man kan ju undra hur det hade gått om hon inte hade, hur det hade gått ifall hon inte hade gått hem den kvällen.
Jo, men
alltså,
det är
hade
ofta
polisen
så
kunnat ta honom.
Ja. Jo, men det är ofta så att man tänker liksom i de banorna, vad hade kunnat hänt om den personen inte hade gått hem? Vad hade kunnat hänt? Alltså det blir ju, ja, det är så hemskt på något sätt, för att om hon inte hade tagit sig hem, då kanske hon hade levt idag.
Ja, men verkligen.
Det är så små steg alltså i livet man måste ta för att något liksom så stort ska ske. Och det är ganska skrämmande tycker jag.
Ja, men verkligen. För det är på ett sätt så, just alltså stalkers överlag, för det här är ju också liksom, det är ändå inom liksom stalker-genen liksom. Att det är så oberäkneligt.
Ja, jo, men det är ju det. Alltså för att det verkar ju som att han hade hållit på i ganska lång tid med just den här terrorn och allting. Och att det liksom inte steppades upp så jättemycket förrän just den här attacken som skedde.
Ja, just också att han hade flera andra domar bakom sig. Att han hade en historia av liksom, alltså våld och övergrepp och och det där.
Och det får ju en själv att tycka liksom att det är sjukt att inte poliserna kollade närmare på det tidigare. Med tanke på hans bakgrund.
Ja, men verkligen. Men det är som sagt sjukt bra det hennes föräldrar gjorde sen i alla fall. för att hjälpa andra kvinnor som liksom lever liksom i våld i hemmet och en chans för dem att faktiskt få ett lyckligt slut till skillnad från Tiana.
Mm.
Nej, så hemskt. Men nu är jag väldigt, väldigt spänd på vad du ska berätta om, Julia.
Ja, och jag kan väl säga det redan nu att med tanke på Alisas fall som hon berättade om så kommer mitt fall också vara lite speciellt för just Alla hjärtans dag. För att det är väl inte ett typiskt mordfall. Men vi kör igång. Det är den 12 februari 1971 i Durham County, North Carolina. Jess McBain, som då var 19 år gammal, hade planer för den där regniga kvällen och lyckades byta dag med sin bror för att få ha bilen som de båda hade ihop. Jess ska iväg till Watts Hospital för att möta upp sin flickvän Patricia där. Hon studerade nämligen till sjuksköterska vid denna tidpunkten och på sjukhuset denna regniga kväll så skulle en Alla hjärtans dagfest utspela sig. De båda hade klätt upp sig. Jesse i svarta kostymbyxor, vit skjorta och vit kavaj med en svart fluga runt halsen och Patricia med en vit klänning i spets med såna där långa handskar man hade på sig förr. Ja, hon är fixad i håret och lätt sminkad. Allt för en kväll med sin kära. De beger sig ner i lokalen där festen hålls till. De skrattar och dansar till låtar som handlar om kärlek och romans. Och klockan går och blir 23.30. Då bestämmer sig Patricia och Jess att lämna dansen för att smyga sig till Patricias sovsal på sjukhuset så hon kan logga ut för dagen. De smiter sedan iväg och ut till parkeringen där Jess parkerat bilen och de far iväg i natten till ett avskilt ställe i närheten av sjukhuset där andra sjuksköterska studenter brukar åka med sina killar för att få lite, ja, ensam tid. Natten passerar och det har nu blivit den 13 februari. Patricias kamrater i sovsalen börjar bli oroliga. Patricia var borta och det var inte likt henne. Hon som alltid brukade vara den ansvarsfulla tjejen som aldrig bröt sitt utegångsförbud var helt plötsligt försvunnen. Patricias kamrater på sjukhuset började ringa runt till andra sjukhus. Tänk om hon och Jess hade varit med i en olycka. För kamraterna hade ju sett Patricia med Jess igår, men Jess var ju världens snällaste kille. Han skulle aldrig gjort Patricia något. De ringer även polisen och ber om hjälp. De kan själva inte bara sitta och vänta utan be sig själva ut för att försöka leta efter Patricia och Jess. De tar sig till området där sjuksköterskestudenterna brukade parkera med sina killar och hittar där Jess bil. Men varken Jess eller Patricia fanns där. Bilen var låst och deras jackor fanns kvar i bilen. Både Jess och Patricias föräldrar började bli oroliga. De skulle aldrig bara försvinna sådär. Familjerna ringer till polisen och det är nu polisen börjar inse allvaret i anmälan som tidigare hade gjorts av Patricias vänner den morgonen. Och de påbörjar nu sitt sök efter det unga paret. I början tänkte polisen att det unga paret endast hade dragit sig undan så här när in på Alla hjärtans dag. Och att de snart skulle komma tillbaka. Men tiden går och efter 2 dagar så börjar de nu misstänka att något annat kan ha legat bakom deras försvinnande. I 2 veckor sökte polisen i närområdet efter det unga paret men kunde inte hitta dem. De följde upp varje spår men kom ändå tillbaka tomhänta. Den 25 februari, alltså 12 dagar efter parets försvinnande, så befinner sig en lantmätare i en skog inte långt ifrån Durham. Han tycker sig se något som liknar en skyltdocka sittande vid ett träd. Han bestämmer sig för att ta en närmare titt och ser sen att det är 2 kroppar som sitter mot trädet. Han kontaktar polisen och poliserna i Durham tar sig ut till den täta skogen där lantmätaren står och väntar. Allt fotograferas och dokumenteras på platsen och kropparna förs sedan iväg för att sedan bli obducerade och identifierade Och senare på eftermiddagen den 25 februari så identifieras kropparna. Det är Jess McBain och Patricia Mann. De båda hade hittats bundna vid trädet med tjocka rem runt handlederna, deras halsar och huvud. Jess hade fortfarande sin klocka på sig, vilket gjorde att poliserna uteslöt rån. Läkaren som sen obducerade kropparna fann inga bevis på sexuella övergrepp. Och Patricia hade skador som visade på att hon hade blivit sparkad. Och hon hade också märken runt halsen som visade på strypningsförsök. Poliserna kunde nu se att fallet visade på ren tortyr mot paret. Men vem eller vilka kan ha velat detta unga paret så illa? Poliserna försökte hitta den skyldige och fick upp ögonen för en viss läkare på Watts sjukhus där Patricia var sjuksköterskestudent. Denna läkare ville inte samarbeta med polisen, vilket gjorde honom särskilt intressant. Men bevisen fanns inte där och fallet blev kallt tills året 2014, då nya utredare började återigen kolla på fallet och det spår som fanns och ringde även in de gamla utredarna som 1971 skötte fallet i hopp om att de skulle kunna ge dem en genomgång kring fallet. Efter en del grävande i fallet så fanns det bara en av de alla misstänkta som levde, nämligen läkaren på Watts sjukhus. Man ringde till slut upp läkaren och frågade om han kunde gå med på ett DNA-prov, men läkaren ringde sin advokat och avböjde. Även fast detta fallet var för årtionde sedan så tror utredarna att de än idag kommer kunna lösa fallet om vem som mördade Jess och Patricia. Och det här fallet är än idag aktivt.
Så det här går ju in lite då som olösta fall då.
Ja, och det är lite som stalkers.
Ja, men vi fick in två kategorier
ja.
I ett avsnitt. Ja. Ja, men alltså det lät verkligen som en alltså true crime-serie.
Mm.
Det här liksom man tar in liksom gamla utredare och...
Ja, men typ liksom den här serien den... som är på Netflix.
Ja.
Ja, men det är ett väldigt speciellt cold case. Just för att det är, jag vet inte hur, alltså, men det är ju många, många årtionden sedan som det skedde. Och de letar fortfarande, eller försöker lösa fallet fortfarande än idag. Vilket känns som en, de är verkligen determined, alltså fast beslutna om att verkligen försöka finna mördaren i det här.
Ja, så det är ett väldigt, väldigt speciellt fall. Lever läkaren fortfarande?
Ja, det gör han.
Fy alltså. Fatta och vara läkaren. Och vi säger nu att det är han som har gjort det. Vilket det känns som, för att han försöker verkligen liksom undvika DNA-prov och grejer. Liksom. Det är ju typ bara det en mördare liksom skulle göra.
Mm. Jo, för att de hade väldigt många misstänkta ifrån början eftersom det fanns en hel del ja, men lite udda och konstiga människor kring just Durham, kring den här tiden. Så att det var ju många de försökte göra så här, du vet, lögndetektortest på ja, men DNA-prov och sånt där och alla var ju villiga att göra det just förutom den här läkaren. Och sen att det är just den här slumpen att han är den enda av alla misstänkta som än idag lever. Är ju ganska sjukt i sig. Men ja, det känns verkligen som ett ja, men, typ som i ja, men, att det här mordfallet är lite som något man kan ha sett på film. Men lite
definitivt.
Så.
Definitivt.
Och jag tänkte att efter det här avsnittet, när det väl har sänts, att jag ska ladda upp den här bilden. För att det finns en bild på Jess och Patricia kvällen då de försvann, när de sitter och äter ihop och när jag förklarar liksom det de har på sig och allt det här, så jag tänkte att Jag släpper det så att ni lyssnare kan gå in och titta på det på vår Instagram eller på Facebook. Vi får väl se vart vi lägger ut det. Men,
ja, kanske kan lägga ut på båda.
Ja, men i alla fall väldigt intressant. Och det är så sjukt att titta på den där bilden och liksom se att de är helt... Alltså att om några timmar så kanske de blir mördade.
Mm.
Det är så hemskt på något sätt.
Ja, där är det liksom båda de här casen, eller i princip alltså alla mordfall överlag. Just det här att man har ju ingen aning innan.
Mm.
Det sker helt plötsligt. Det var som i liksom Tianas fall.
Mm.
Han står och liksom väntar vid hennes lägenhetshus.
Mm. Jo.
Och hon vet ju inte om att han är där.
Nej,
eller som precis. I ditt fall, liksom att de ska ut på dejt. De ska liksom ha mysigt och sen så går allting fel.
Mm. Nej, och de verkar ju vara ett väldigt skötsamt par också. Alltså både Jess och Patricia som liksom var den här sjuksköterskestudenten som var liksom typ den mest ansvarsfulla av de alla studenter på just det här sjukhuset. Och sen att det hände någonting där. Men man undrar ju med tanke på själva bilen stod kvar på den här platsen där de ska ha kört till. Och deras jackor. Så att de måste ju ha blivit förda någonstans med bil. Att det kanske var någon som kom dit och började bråka med dem. Och sen, ja, jag vet inte.
Ja, nej.
Men
för jag undrar bara vad... Alltså om vi ska gå tillbaka till läkaren och spekulera lite här.
Ja.
Vad skulle han få ut av det?
Ja, jag vet inte.
Är det jag undrar?
Mm. Nej, han kan väl ha haft ett stort tycke för den där, alltså för henne. Men samtidigt så hittar de ju inga sexuella övergrepp på varken henne eller sådär. I och för sig så måste det ju inte vara så att man utför ett sexuellt övergrepp på någon för att man är intresserad eller sådär.
Nej, det men kanske bara är en hemgrej.
Alltså, om man ändå är så sjuk i huvudet att man mördar någon så känns det ju som att det kan finnas den möjligheten ändå.
Ja, men det är klart.
Men ja, just att han kanske ville ha henne för sig själv. Han ville undanröja hennes kille. Men samtidigt så känns det konstigt då att han mördar dem båda. Nej, jag vet inte.
Det kanske är lite så här att om inte jag får ha dig så får ingen ha dig.
Ja.
Då ska du dö.
Mm. Jo, det kan ju vara så.
Det är stuket liksom.
Mm. Nej, men som sagt, hur man än vrider eller vänder på det så känns det som att nej, men jag vet inte. Det går inte riktigt ihop. Och det är väl just därför det är ett ganska så speciellt cold case. Men vi får väl se om utredarna kommer lösa eller inte. För nu har det ju varit nu har det ju gått många, många år sedan det skedde. Så att vi får se.
Men, han kanske erkänner på dödsbädden.
Ja, kanske. Vi får se. Men han är ju bra gammal nu så att jag... Det sker väl inom kort i så fall.
Ja.
Nej, vad hemskt.
Låter fel att säga, får väl hoppas på det. Men...
Nej, ett Alisa. Nej. Ja, så psykoskatt också. Ja. Nej, men som sagt, väldigt speciella fall för alla hjärtans avsnitt. Det var lite cold case, det var lite stalker, men ja, då fick ni lite av två olika avsnitt, men varför inte? Men nästa vecka, vi ska inte förhasta oss här. Nästa vecka, då ska vi ju snacka om någonting helt annat än mord. Och vi kan väl lika gärna spoila det här, eller?
Ja, vi kör. Lite alla hjärtans dag present från oss till er här. Vi kommer snacka folktro.
Yay!
Du låter inte så taggad.
Nej, men du vet ju att mord är min grej. Mord och blod.
Och jag vet. Ja, jag älskar det här.
Ja.
Älskar den.
Nej, men det är inte att jag inte tycker temat om det. Men ja, ni som har varit med i podden ett tag, ni vet ju att jag gillar mord och blod och mord. Nej, men jag är det säkert som tycker om att prata om mord. Men som sagt, vi måste ju variera lite om i podden med olika sorters avsnitt. Mm. Och här framöver så kommer vi ju faktiskt ha en hel del olika teman som vi inte haft tidigare också.
Mm.
Och sen så kommer vi ju gå tillbaka till lite teman som vi haft precis i början av vår podd när vi startade den också.
Mm.
Så att vi har mycket framför oss och vi hoppas att ni alla lyssnare kommer hänga med oss hela vägen.
Jo, det hoppas
vi. Ja. Men hörni, vi får väl önska er alla en glad Alla hjärtans dag. Och glöm inte att gå in på vår Instagram där vi heter Mardrömmarnas podd och vår Facebook där vi heter Mardrömmarnas podd för att få lite information och gå in och kolla på den där bilden som jag kommer... bilden! Nu vart jag jätteborgare. Den där bilden som jag kommer lägga upp på just det här paret precis innan deras försvinnande. Men hörni, ha det så bra så ses vi i mardrömmarnas värld.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.